Kapitel 31. Gipsvik. Han förbannade sitt öde. Varför gick det som det gick för honom när andra nådde både ära och rikedom? De 5 senaste månaderna hade varit en enda lång pina. Nu hade han till och med förlorat sin frihet. Han stod med spade i hand och grävde i leran vid floden. Ett arbete som kändes tröstlöst, som om det skulle hålla på till döddagar. Och inte ens döden var hopp om förändring till det bättre. Han skulle komma till hel som en träl med lera på fötterna, spade i hand och flugor som följer. Han hade blivit slagen av uppsynningsmännen och maten var mager. Visst hade han lidit även förut, men detta var avgjort ut ur askan och in i elden. Eller snarare leran. Han hade aldrig förutsett så mycket lera och heller aldrig något så omfattande bygge. Här anlades hamn med bryggor och kajer som var större än något han tidigare hade erfarit. Från sin plats i leran skymtade han hus, vanliga och sådana byggda av sten. Det föreföll honom lika storslaget som främmande. Han såg fartyg komma och gå till de delar av hamnen som var öppna för sjöfart. Han hade hört att det fanns krukmakerier i staden. Krukorna skeppades till många länder. I retur kom alla handla varor. Han tog några tag till med spaden. Trots att han var ny hade han märkt att han fick vara i fred om han arbetade. Tog han det för lugnt fick han stryk. Arbetade han för hårt skulle han slita ut sig. Lagom var bäst. Han hade pratat lite med männen som han arbetade samman med. Men alla var på sin vakt. Ingen var här av fri vilja. Och vem visste vad som kunde föras vidare av det man sa. Nej, bäst att hålla sig på sin kant, verkade många mena. Till en början hade han inte velat godta deras inställning. Eller snarast uppgivenhet. Då måste det väl i alla fall vara så att fler än han ville fly. Men ju längre han stod där i leran med spad i hand, desto mer uppgiven blev även han. Hur skulle det gå till att fly? Och hur skulle han få mat? Och vart skulle han ta vägen? Landet vimlade av folk, de flesta med vapen. Inte skulle de dra sig för att dräpa honom om han rymde. Vad hade han att sätta emot? En spade. Munnen spände sig ett bistert leende. Spade mot spjut. Några av männen hade kommit med samma båt som han själv, från kungariket Kent. Det var dit han först hade blivit förd när han kom till Britannien. Där hade han snart blivit såld till en byggmästare, Oswald, och inte många dagar senare förd till Gipsvik. Många män var där, redan satte i arbete på byggen i stad och i hamn. Han begrundade återigen sitt öde. Hur hade det kunnat gå så här och hur skulle han kunna slippa loss ur uppsynningsmännens och lerans grepp? Om det inte hade varit för Nyker, hans husbonde och herre, hade allting kunnat vara annorlunda. Om Nyker hade varit rättrådig hade han Reppir antagligen fortfarande arbetat på gården. Men Nyker hade inte varit som andra män. Olikt en god herre delade han inte med sig utan behöll allt för egen del. Men vad kunde jag gjort annorlunda, tänkte Reppir. Han hade hört till Nyker och hans hushåll. Han hade aldrig haft någon möjlighet att välja herre. Det var herren som valde honom och ödet som förde dem samman. Reppir blev varse att en av uppsynningsmännen betraktade honom och tog raskt några tag till med spaden. Efter en stund märkte han att mannen såg åt ett annat håll och ägnade sin uppmärksamhet åt 2 män som hade kommit i delo om ett tråg. Nyker var en fähund, tänkte han. Jag hade i själva verket aldrig det bra hos honom. Han var oberäknelig, emellanåt elak, som saknade en husfru att dybligt sköta sin gård, folk och fän. De kvinnor han hade hämtat på sina färder hade han aldrig upphört att behandla som ofria. Och inte heller deras gemensamma barn. Om han hade levt skulle han ha saknat både husfru och kättling. Som han hade förvaltat sin odal var det inte underligt att det gick som det gjorde. Nyker hade varit besatt av Svitjots kvinna. Kanske hade han haft någon tanke att göra henne till sin husfru att avla arvingar med. Men som så ofta med Nyker hade allt gått fel. Var han att ta och inte ge hade han försökt att vinna sig en fru med våld. Och inte nog med det. Den han åhågade var vig till Bausi. Även om han hade lyckats i sitt uppsåt att röva Gunn hade han i alla fall blivit dömd fredlös, liksom hans 2 gårdskarlar redan var. Det hade inte dröjt länge förrän kungen och hans lika kungliga bror hade gått illa åt honom. Nu var det som det var. Reppir hade inte kunnat göra annat än att hjälpa sin husbonde. Han var i och för sig glad att han hade kommit undan med livet i behåll, även om det inte var mycket värt. Värre var det för Gren Gansi. Han blev död tillsammans med Nyker. Säkert var deras kroppar sedan länge förtärda av kungsgårdens hundar eller av vilda djur. Nu gnagde nog nidhög deras ben hos hel. Vilken natt som hade följt på angreppet. Flykten och skräcken för de hundar som aldrig kom. Krypandet på bron över ån. Och lättnaden när han slutligen slank ner i båten och lät strömmen föra honom nedströms i skydd av mörkret. Han hade legat stilla och bara lyssnat, först i sin egen häftiga andhämtning, sedan efter tecken på förföljare eller upptäckt. Men inget hade hänt. Inte förrän båten stötte det något i strandbrynet som hade visat sig vara viger, och han hörde allfader tala till honom så som han hade gjort förut. Trots rädslan hade Räppil försökt genomtränga mörkret med blicken för att få en skymt av guden, men han hade inte sett något, lika lite nu som någon av de tidigare gångerna. Därtill var mörkret allt för kompakt. Han var inte ens säker på om allfader hade talat så att andra kunde höra, eller endast in i hans eget huvud. Det spelade dock ingen roll, till det han hade sagt var entydigt. Viger var inte död. Räppir måste ta honom till Eirbjörg, bulta 3 slag, 3 gånger på porten och därpå ge sig av utan att någon varsnade honom. Att ro uppströms i mörkret kändes hopplöst, men på något sätt gick det. Någon gång under natten hade han till slut hamnat utanför Eirbjörgs hus med sin börda, halvt medvetslös av utmattning. Hans enda riktiga minne från platsen var den speciella doften, den som dunstar ur all myrmark. Efter att ha bankat på hade han snabbt avlägsnat sig från huset, på håll sett dörren öppnas och anat att Viger lyftes in i värmen och ljuset. Än en gång hade han givits av med båten. Han hade rott tillbaka till ån. Ju närmare Hallebyn, desto tystare, och sedan låtit strömmen föra honom med sig nedför ån en andra gång. Han kände nackhåren resa sig när han for förbi hovgården, men inget hände. Han drev vidare och räknade med att han denna gång skulle nå havet utan problem. Han kanske till och med skulle hinna sova lite i båten, tänkte han. Nästa dag skulle bli hans första utan husbonde, men också den första på flykt. Det vore bra om han fick sova lite först, även om det var rått och kallt i båten. Ögonlocken var tunga och han ville inget hellre än att sova, men han tänkte att allfader kanske stod och väntade på honom i mörkret. Jag måste hålla mig vaken en liten stund till, tänkte han, men föll nästan omedelbart i sömn. När han vaknade trodde han att han redan var död. Lämmarna kändes inte, och de kroppsdelar som fortfarande kunde förnimmas var kalla som snö. Jag är i Nifelhem, tänkte han, men började samtidigt att röra på sig. Snart begynte han att huttra, och efter en stund hade han i alla fall så mycket liv i sig att han förmådde sitta upp. Att ro en bit ner mot havet skulle ytterligare hjälpa till att jaga kylan på flykt. Uppe på toften såg han som, åstränderna fanns inte där. Istället för båten omgiven av hav, land syntes blott långt bort i fjärran. Det blåste från sydost och i luften var det snö. Var det, tänkte han, samtidigt som han drog sig till minnes gårdagens och nattens händelser. Striden vid hovgården, Vigers fall och Nykers död, flykten, Viger fortfarande vid liv och allfaders uppdrag att föra honom till Eirbjörg, samt slutligen hans andra flykt. Om han hade drivit förbi allfader en andra gång hade han inte märkt det. Ögonlocken hade varit allt för tunga. Det hade varit omöjligt att hålla sig vaken. Nåja. Hade han velat med något hade han talat med mig, vare sig jag var vaken eller sov, tänkte han samtidigt som han började ro mot närmaste land. Tala till mig, vare sig jag var vaken eller sov, den gamla tulen, tänkte han på nytt. Verser malde emellanåt i hans medvetande, men inte många ord. Ibland fick han fatt i ett och annat. Där var havsvinter och främlingskap, svek och misstro, samt något om finner en frände. Något pockade på hans uppmärksamhet, något som han just inte fick fatt i, som låg alldeles under glömskans nattgamla isskorpa. Nåja, det kommer tillbaka om jag ror, minnet av vad som det nu rörde sig om, samt kroppsvärmen. Räppir vaknade upp i dagdrömmarna av att de 2 männen med tråget slutligen hade kommit överens, och nu fordrade att han fyllde det med lera. Han skifflade tills tråget var fullt. När männen gav sig av återföljande i skenbart arbete och ältade det som varit. Han hade rott med vinden och slutligen nått land långt bort i väster, osäkert vilket. Kroppsvärmen hade återkommit, men i gengäld var han nu glupande hungrig. Dagen var sent liden. Efter att ha dragit upp båten på stranden hade han begett sig inåt land på jakt efter mat och tak över huvudet. Småningom hade han kommit till en gård där man gav honom att äta och en plats att sova. Det var en liten gård och människorna var vänliga. De berättade att han var på Samsö. Först hade hans tanke varit att ge sig vidare redan nästa dag. På senvintern började maten sina i förråden, och han hade inte tänkt sig att tära på dessa människors knappa tillgångar. Men så hade han kommit på att han kanske kunde bidra till hushållet eftersom han hade båt. Genom fiske och säljakt lyckades Räppi således göra rätt för sig. Det var inte längre någon brådska att ge sig vidare. Han kunde gott vänta tills det blev varmare. Värdfolket bjöd honom att stanna, och efter en månad gick han som en kar i gården. Räppi tänkte att här var det bättre att bo än hos Nyker. Här kunde han bli kvar även sedan det hade blivit sommarvarmt. Det var då ödets trådar ännu en gång trasslade sig för honom. Det började med att gårdens bästa mjölkko dog, liksom kalven den bar på. Sånt hände, och det var väl inte, hade väl inte varit något att fästa avseende vid, om inte också fisket ungefär samtidigt började gå sämre. Inte heller det var ovanligt. Fisk gick till och ifrån. Men när smedjan brann upp med smed och allt, då började gårdsfolket att prata och peka finger. Man sa att här var krafter i rörelse som inte hade funnits innan Reppi kom till gården. Vem var han egentligen och varför hade han kommit hals över huvud utan utrustning i båt över vinterhav? Här fanns ulvar i mossen. Nu började gårdens folk att undvika Reppi. Ingen pratade längre med honom. Samtalet tystnade när han kom in i rummet och han märkte hur man tisslade bakom hans rygg. Det fanns inget han kunde säga till sitt försvar. Att säga sanningen vore ogynnsamt och att hitta på något skulle bara trassla till det än värre. I hemlighet började han därför att förbereda ännu en flykt. Vistelsen som hade börjat så bra var nu nästan till olidlig. Bara husfrun visade ännu vänlighet och han tänkte mer än en gång att hon hade mer än ett gott öga till honom. Men det räckte inte. Hennes vänlighet uppvägde inte de andras misstro. Han började gömma undan mat som ett redskap han kunde behöva och som han räknade med inte skulle saknas förrän han var borta. Efter några dagar hade han lyckats fylla båten med det nödvändigaste och var redo för färd. Han bestämde sig att invänta en månklar natt med förlig vind och fara vidare mot väster. Om någon vaknade kunde han säga att han behövde lätta på trycket. Morgonen då allting hände mindes Reppir som om det hade varit igår. Han hade inte mer än stigit upp förrän han hörde röster på gårdstunet. Insteg husfar med en halv tolv män och tog honom med sig ut. Husfrun skrek och slet ömsom i sin make och ömsom i männen och ömsom Reppir till ingen nytta. Ute på gårdstunet band de hans händer och förde honom till andra sidan ön. På en strand fanns ytterligare karar väntande vid en båt och samtalet förstod Reppir att det var köpmän från Jutland. Husfar samtalade med männen, skakade sen hand med var och en av dem samt begav sig hemåt. Han yttrade inte ett enda ord till Reppir. Denne fördes ombord. Eftersom havet fortfarande var kallt efter vintern löstes repen runt hans handlovar så snart man hade lagt ut från land. Rymde han skulle han frysa ihjäl eller drunkna. Sen sattes han vid en åra att ro. I Jutland följde en tid som träl. Fram emot sommaren fördes han och andra ofria till fots över Jutland till dess västkust. Där stuvades han ombord på ett fartyg bundet i händer och fötter och skeppades till landet Kent i Britannien. Resan var blåsig, blöt och kall. Trots att det var sommarmånad hade han sällan frusit så mycket. Det var också den längsta resa Reppi någonsin hade gjort och den tog flera veckor. Hans tankar fullföljde cirkeln och snart var han tillbaka i kungadömet Kent där han snart blev såld till Oswald byggmästare. Sen hade det inte dröjt länge förrän han stod i Gipsviks lera. Reppi grävde på och tankarna fortsatte länge och mala kring Nyker, Samsö, Kent, Osvald och Jutar men skymdes under dagen av lera, vatten och flugor. Snart kändes tankarna lika grumliga som den lervälling han stod i. Han tänkte att glimtarna av lycka i hans liv hade varit korta och få. Bäst hade det varit innan allt gick snett på Samsö. Helst skulle han fara tillbaka dit, dräpa husfar som hade svikit honom, kuva de som hade misstrott honom och gilja husmor. Hon var en god människa. Vid denna tanke spände han återigen läpparna till något som kunde uppfattas som ett leende. Drömmar, mumlade han och fastslog att livet mest handlade om ofärd och elände. Samt lera och vatten. Och flugor. Nästa dag började som den förra. Den innan och alla andra dagar med. Väckning i gryningen, morgonmål och arbete. Reppir visste inte hur många dagar han hade arbetat i leran. Men kunde av årstiden avgöra att det måste vara skördemånad. Du där! Rösten var barsk och Reppir såg upp. Ja, kom hit. Uppsynningsmannen var inte ensam. Bredvid honom stod en man som gav ett egendomligt intryck av både hövding och träl. Han var huvudet högre och hade rak hållning. Men kläderna liksom hans tärda anletsdrag avslöjade att han var lika ofri som Reppir själv. Han är ny. Kom igår. Ni två ska gräva och bära tråg. Du får visa. Har han spade? Fråga inte dumt. Det är klart han inte har. Gå till timmermännen och be om en. Och inga pojt. Du blir vald för att du är beskedlig. Missbrukar du förtroendet går er båda illa. Vad heter han? Får du fråga honom själv om. Sätt igång nu. Fas. Fas på dig också, tänkte Reppir. Men lät inte komma över sina läppar. Istället sa han. Kom, vi hämtar en spade åt dig. Vad heter du? Styrbjörn. Du. Reppir. De gick vidare under tystnad. Var en i sina tankar. Det var tydligt att båda hade lärt sig samma sak. Tala inte mer än du måste. Timmermännen hör till mellan hamnen och staden. Snart återvände Reppir och Styrbjörn med spade och tråd. Nästan tillbaka frågade Styrbjörn. Varifrån kommer du? Själland, än du. Soland, ett av Svitjots uppländer. Så Reppir. Tänkte att det var där som Nyker hade härjat förra sommaren. Det var därifrån Svitjots finnorna i hovgården kom, om man inte mindes fel. Han bestämde sig för att inte yppa något om dem. Det skulle bara bli bråk. De båda männen fortsatte att gå under tystnad. Räppe visade styrbjörn var han skulle gräva och sedan bar de bort leran i tråget. Inte många blev yttrade dem emellan den första dagen. Var styrbjörn tillbringade natten visste inte Räppe, men nästa dag kom uppsynningsmannen tillbaka med honom. Ni arbetar ihop idag också. Männen fortsatte där de hade slutat dagen innan. Räppe kunde inte låta bli att fundera på styrbjörns lämnastöde. Han verkade van och råda, men också illa medfaren. Räppe beslöt sig att strunta i rädslan och stilla sin nyfikenhet. Hur hamnade du här? Det är en lång historia, sa styrbjörn. Berätta. Först vill jag arbeta ihop med dig en tid. Om vi då litar på varandra, berättar jag. Resten av dagen fortsatte de att gräva och bära under tystnad. De samarbetade väl. Räppe tänkte att även om styrbjörn var en hövding var han inte för fin för grovgöra. Nästa morgon återkom styrbjörn utan uppsynningsmannens sällskap. Den räknade tydligen med att de skötte sig. Och varför inte? Vad kunde en ensam träl eller två ta sig till på egen hand i främmande land? Räppe undrade dock vart styrbjörn tog vägen om nätterna. Var sover du, frågade han. Med de kristna trälarna. Har du låtit de kristna vattenösa dig? Ja. Räppe gjorde stora ögon. Styrbjörn föreföll med ens honom än mer märklig. Han måste vara vitfaren, tänkte han. Många franker åkallade numera vite krist. Och han hade hört att dennes blodgodar inte godtog att man åkallade de andra gudarna. Varför det? Är den kristna guden verkligen mäktigare än alla de andra tillsammans? Jag berättar gärna. Men vi ska vänta tills vi kan lita på varandra. Styrbjörn och Räppe knogade på och dagarna blev till veckor. Det var enformigt, men de får i alla fall inte illa utan fick tillräckligt med mat och vila. För trots att de var fria var de värdefulla för sin ägare. Blev de sjuka sinkades arbetet och dog de måste ersätta det kostsamt införskaffas. Följaktligen förstod Oswald, byggmästare, att vårda sina trälar, i alla fall de som skötte sitt arbete, liksom en god bonde sköter sina djur. Maten var enformig, mest får, men den gick att leva på även om köttet var magert. Vädret var heller inte det sämsta eftersom det fortfarande var sommar. Någon gång hade det väl blivit hett och då var det skönt att arbeta i hamnen, vattnet svalkade. Värre var det när det blåste och regnade och det gjorde det ofta. Även om man höll kroppstemperaturen genom hårt arbete blev man blöt och kall. Då var det lätt att bli sjuk. En morgon kom inte styrbjörn. Räppe väntade men inget hände. Vad skulle han göra nu? Uppsynningsmannen talade han gärna med, men eftersom han inte visste om han istället borde utföra någon annan syssla tog han mot till sig och närmade sig med försiktiga steg, flämtande andhämtning och hög puls. Ursäkta mig. Räppe såg ner i marken när han tilltalade mannen. Ja. Jag saknar styrbjörn. Han har inte kommit. Ska jag fortsätta utan honom eller göra något annat? Fortsätt som förut. Han kommer. Mannen ropade på en annan träl men hejdade sig och såg på Räppe. Nej förresten. Så, du går. Var bor han? Tarvliga träl där, muttrade mannen. Samtalen är aldrig när ni i hela dagarna lafsar runt i leran. Ser du huset där? Han pekar med hela handen. Längst efter gatan. Nej inte det. Där. Ja just det. Huset innanför i gränden är det. Om du måste fråga så är det de döpta trälarnas hus. Hämta honom eller ta reda på vad som har hänt. Ja, herre. Räppe började gå utan att se upp. Han hittade huset och gick in. Det var stort men torftigt inrätt, liksom gården där han själv bodde. Sov gjorde man direkt på golvet och hade man tur fanns det halm att ligga på. Ved räckte till föga mer än matlagning. Torka kläder fick man göra bäst man kunde. Han såg sig runt om i skumrasket. Nej, här var ingen, tänkte han. Styrbjörn, ropade han. Inget svar. Styrbjörn, ropade han lite högre. Suck hördes bort ifrån hörnet. Är du där? Mm. Du har försovit dig. Kom nu innan uppsynningsmannen får tag i dig. Inget svar. Räppe gick mot hörnet. Han fick anstränga ögonen för att kunna se mörkret. Var är du? Inget svar. Han lyssnade. Flämtande andetag hördes i mörkret. Räppe rördes mot stället varifrån han kom. Där är du ju. En oformlig hög nedanför honom antog mänsklig gestalt. Hur står det till? Inte bra. Kom en viskning som svar. Vad har hänt? Jag fryser. Här inne? Det är inte kallt. Räppe kände på styrbjörn. Det var frossa. Räppe såg sig om och fick fatta ett tovigt täcke. Svepte över styrbjörn. Sen hämtade han vatten och dricka. Jag måste gå. Uppsynningsmannen väntar. Styrbjörn stönade. Räppe återvände till hamnen med underrättelse från styrbjörn. Uppsynningsmannen granskade Räppe som sin vana trogen såg ner i marken. Frossa. Ja, han var varm som en solgryta. Man tog inte blicken från Räppe utan granskade honom ingående. Du sköter honom. Se till att han blir frisk och att han får mat och vatten. Han gräver i mitt ställe. Frågan var allvarligt menad men Räppe närde också en vag förhoppning att för en gångs skull slippa ifrån leran. Du, Syrien och sköter ändå. Flytta in där om så behövs. Vi bor bara kristna där. Då får du väl låta vattenösa dig först, sa mannen och flinade. Det var första gången Reppir hade sett honom dra på munnen och han var inte säker på om det gjorde honom lättare till sinnes. Reppir sneglade snabbt på honom och såg sedan ner i backen igen som svarade att han skulle både gräva och vårda om han så skulle behöva vattenösa sig. Tro kunde han göra som han ville i alla fall, tänkte han. Om man dör får arbeta för två eller betala för en ny träl, sa mannen. Ja, sa Reppir. Den kvällen flyttade Reppir till Styrbjörns hus. Det var en kort vandring och sina få ägodelar bar han redan på sig. De följande dagarna arbetade han och skötte Styrbjörn efter bästa förstånd. Gav honom vatten att dricka, mat att äta och såg till att han inte frös. Han växlade också ord med några av husets andra invånare och bad dem gallra för Styrbjörn. Det skulle de gärna göra. De fördrog också Reppir under sin takås trots att han ännu inte delade deras tro. Tids nog, när han hade sett den kristne gudens makt, skulle han nog också komma att göra det, förklarade de. Han gallrade på egen hand också till sina gudar, men efter att ha blivit åthutad av de kristna valde han att göra det utomhus när ingen annan än gudarna hörde. 3 dagar varade frossan. Därefter svettades Styrbjörn i 3 nätter så att kläderna gick att vrida ur. Den 7:e dagen åt han lite, den 8:e stod han upp och den 9:e var han tillbaka i leran i hamnen tillsammans med Reppir. Du måste vara försiktig, sa Reppir. Första morgonen när de båda återigen gick mot hamnen. Jag vet, sa Styrbjörn. Du, sa han och såg på Reppir. Ja, tack. Utan dina omsorger hade jag varit i himlen nu. Eller hos Hel, sa Reppir. Endera, men tack ska du ha i alla fall. Den dagen började de samtala. Reppir märkte till var de kändes lättare för första gången sedan han kom till Gipsvik. Man är mans gammal, tänkte han. Orden löpte lätt och arbetet med. Reppirs rädsla avtog och han undrade om inte till och med uppsynningsmannen märkte att samarbetet gick bättre. Då kanske han och Styrbjörn skulle få arbeta samman framgent. Nu kanske du vill förtälja om dina färder, sa Reppir. Det gör jag gärna. Men för nu tänker jag att du vill lita på. Jag ser det samma. Innan sommaren är över kanske vi kan hjälpa varandra härifrån. Tyst. Säg det inte så att någon hör. De hör vad du säger och märker om vi viskar. Men i sak har du rätt. Låt oss samtala när vi är utom hörhåll. När andra är bäst att förbi. Fåordig. Det blir bra, så Reppir. Samtidigt i hans huvud malde en gammal vers. Ung var jag förr och for ensam. Då jag råkade vilse om vägen. Jag tyckte mig rik. Då jag träffade en annan. Man är mans gammal.